Det har blivit lite mystiskt tycker jag runt de här diagnoserna.
Jo, men jag tänker att många människor som har ADHD-drag absolut på ett sätt kanske har superkrafter.
Om man inte får diagnos och man inte får utredning så dör man 13 år tidigare. En motsvarande person med samma ålder, kön och socioekonomiska bakgrund.
Vi utreder väldigt mycket, eller gör väldigt mycket bedömningar. Och det tar väldigt lång tid för patienten att komma till behandling. Och det är ju behandling som våra patienter behöver.
Hej och välkomna tillbaka till podden Hälsa för ohälsosamma med mig David Ebrard. Vi har ju haft en veckas semester, vi skulle ha kommit förra veckan. Jag är författare och psykiater. Idag har jag bjudit in två kollegor i branschen. Psykiaterna Lotta Borg Skoglund från Smart Psykiatri, välkommen.
Tack.
Och Johan Skånberg från WeMind, välkommen.
Tack.
Också du.
Tackar.
Jag tänkte att vi ska prata om det som kallas för neuropsykiatriska diagnoser och ofta förkortas NPF. Diagnoser som ADHD, ADD, autism, numera heter det inte ADD, det heter ADHD, huvudsakligen uppmärksam form, och Tourette och sådär. Det har helt plötsligt blivit ett väldigt hett ämne så alla pratar om de här diagnoserna. SVT har nyligen sänt serien Superföräldrar som handlar om hur vardagslivet i familjer med barn med diagnoser ser ut. Det ges ut ett stort antal böcker om NPF. Ibland beskrivs det som om man besitter rena superkrafterna, som till exempel i psykiatern Anders Hansens bok Fördel ADHD. Men lika ofta beskrivs diagnoser av orsaken till hemmasittande barn, misslyckanden i skolan, droganvändning och kriminalitet. I det här avsnittet ska vi försöka reda ut vad en NPF-diagnos egentligen är och hur man ska se på det. Och som sagt, här på plats har jag Lotta Borg Skoglund som kom ut med boken ADHD. Från duktig flicka till utbränd kvinna. Det var förra året, va?
Mm. Stämmer.
Och alldeles snart kommer boken också Svart bälte i föräldrakunskap. Du var också med i SVTs tv-serien Familjer med barn med diagnoser.
Japp.
Johan Skånberg, du är chefläkare på WeMind som är ett av Sveriges största privata psykiatriföretag. Och ni har förstås många patienter med diagnoser.
Ja.
Hur vanligt är det inom, ja, jag kan ju säga att jag utreder ju alla, i princip alla på Maria, Prima Maria också. Så vi har ju träffat många av de här patienterna. Hur vanligt är det inom psykiatrin med personer som har någon NPF-diagnos? Eller, ska vi säga, eller kanske borde ha fått det men inte blivit utredd? Vad säger du, Lotta? Hur vanligt är det här?
Ja, men det är en jättebra fråga. Därför att man måste nästan börja med att fråga i vilken grupp ska vi leta eller vilken grupp letar vi? För att om vi tittar i allmänbefolkningen så tänker vi oss att mellan ungefär 3% av alla vuxna och 5-7% av alla barn uppfyller till exempel de diagnostiska kriterierna för ADHD, ADD då. Men tittar vi på, går vi in i väntrummet på en allmän psykiatrisk mottagning, då har vi nog anledning att tänka att var tredje, var fjärde som sitter där. Kanske
jag kan säga, jag kan kommentera det. Mm. Jag gjorde ett forskningsprojekt på Liljeholmen när jag var chef där. Och av alla i ålderskategorin 18-25, alltså vi tog alla sökande oavsett vad de sökte för och fann att över 50% hade autism / ADHD. Mm.
Och så går du liksom in i på Maria eller på en beroendemottagning. Då är det ju 50-60 och en ungdomsmottagning för beroende. Ja. Ännu högre och socialtjänsten. Så att det beror ju på var du letar. Mm. Och det är ju det som är den inneboende problematiken.
Ja. Är det här något du känner igen, Johan?
Ja, men verkligen. Det är ju, jag skulle säga, det är väl mer än hälften tror jag, av alla remisser som är remisser för neuropsykiatrisk utredning. Mm. Eller frågeställningar, ADHD, autism.
Och har ni någon uppfattning hur många av dem har verkligen det sen?
En ganska stor del av dem som remitteras får ju diagnos. Jag har faktiskt ingen exakt siffra på hur det ser ut i våra verksamheter kring det.
Och det vi fann i det här forskningsprojektet var ju att även de som inte hade den frågeställningen hade det i väldigt hög grad.
Ja.
Alltså kunskapen har ju ökat så mycket om det och man vet att samsjuklighet är så vanligt. Så att det är inte säkert att man söker för ADHD eller remisser gäller det. Nej. Men att det i slutändan visar sig att det är det som ligger bakom den här sårbarheten.
Exakt, med samsjuklighet, med ångest och depressionsproblematik.
Ja. Och beroende.
Och beroende inte minst. Mm. För det här på Liljeholmen var dock inte beroendeverksamhet. Det var allmän psyk. Mm.
Jag har jobbat tidigare på mottagning för bipolär sjukdom och depression länge. Och där var det ju vanligt med, också med den typen av, med just med ADHD som att patienterna kommer med frågeställning, bipolär sjukdom kanske, och så visar sig att de har en ADHD egentligen då. Mm.
Men det är också lite viktigt att tänka, så att forskningen visar att ärftligheten är väldigt hög och att det kan vara gemensamma ärftliga riskfaktorer för att utveckla ADHD eller beroende eller ADHD och bipolär.
Mm.
Och våra diagnoser inom psykiatrin, de är ju liksom inga exakta
vetenskaper. Ja, de är väldigt trubbiga, det är ju symptomdiagnoser.
De är oftast ganska bra dock. Ja, alltså vi är typ lika bra på att ställa diagnoser som våra somatiska kollegor, men de är ju ändå beskrivningar av vad någon upplever och känner och beter sig och
ja, det är rena symptomdiagnoser naturligtvis. Och då kan man ju säga, hur ska man se på de här diagnoserna då? Du har ju egentligen svarat på frågan, men om vi säger, är det här en sjukdom?
Nej.
Vad är det?
Nej, det är en funktionsnedsättning. Och det är lite larvigt kanske man kan tycka och semantik, men jag tror att det är viktigt. Därför att det kommer också, jag tror att vi kommer komma in på det idag också. Om vi bygger en sjukvård för att bota sjukdomar. Ångest är en sjukdom, depression är en sjukdom. Man blir sjuk och förhoppningsvis frisk när man får rätt evidensbaserad behandling. De här tillstånden är någonting som vi tänker oss att vi föds med. Vi föds med en sårbarhet för det och en miljö som är ogynnsam.
Men kan man inte födas med en sjukdom?
Det kan man absolut göra också. Men jag tänker att vi har ett sjukvårdssystem som i ganska stor utsträckning både för psykiatri och för somatik är riggat för att vi ska kunna laga ett benbrott eller bota en sjukdom och sen ska man gå därifrån. Här har vi tillstånd som vi tänker oss att vi lever med som innebär en sårbarhet för att utveckla olika typer av sjukdomar. Och då blir det ju inte en sjukdom utan en funktionsnedsättning. Då.
Det blir en orsak till sekundära sjukdomar.
Mm, det är det.
Vad säger du, Jörgen?
Ja, men samtidigt så är ju de här kärnsymptomen vid ADHD just det är ju med uppmärksamhet och uppmärksamhetsstörning, problem och impulsivitet är ju normalfördelade egenskaper i befolkningen. Så vart vi drar en gräns för vad vi tycker som profession eller som samhälle, var diagnosen ska gå, den gränsen är ju flyttbar.
Ja.
Så att säga.
Och den har ju flyttats också och den är ju också beroende av omgivningens komplexitet. Man kan ju tänka sig, för det är väldigt många som tänker att det här är helt överdiagnostiserat idag. Men det handlar ju också om hur komplex världen är runt omkring. Huruvida uppmärksamhetsproblem till exempel blir ett problem. Eller om det bara är någonting som man kan leva ganska okej med.
Ja, men vi vill ju gärna ställa det i motsatsförhållande. Att antingen är det så att vi har överdiagnostiserat. Eller så är det fel på vår värld som vi lever i. Och det är ju, det pågår ju både över- och underdiagnostisering parallellt, tänker jag.
Det gör det ju i all psykiatri, skulle jag vilja säga.
Och det är lite som du säger, Johan, det är som blodtryck. Vi har också förflyttat, vi kan välja vad vi säger högt blodtryck, gränsen för högt blodtryck är. Och då säger vi att över den här så löper man ökad risk att utveckla olika typer av komplikationer. Och lite samma saker med de här normalfördelade symptomen. Att har man så pass mycket symptom av ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet att man inte klarar skolan så som den är riggad idag. Ja, då uppfyller man kriterierna för den här diagnosen och då har man den. Och det, så jag brukar tänka så här, istället för att vi står, och det kanske låter som att jag blir defensiv, men att istället för att skälla på psykiatriker som överdiagnostiserar så kan vi nog som samhälle ungefär bestämma hur stor andel 12-åriga pojkar som ska ha ADHD. Jag tror det, beroende på hur vi riggar skolan och vad vi ställer för krav och vad vi har för förväntningar och för möjligheter att anpassa.
Jag tror det är viktigt att, jag tror att gemene man har, det är väldigt många som tror att det här är en sjukdom, att det är ett tydligt avgränsat tillstånd som vi vet orsaken till och sådär. Så att just det perspektivet att det här är någonting som egentligen alla har mer eller mindre av de här egenskaperna.
Ja, men det tycker jag är viktigt att vi förmedlar också, därför att många kommer ju till oss och är rädda för att man har missat det här, ungefär som att det är så att man har ett virus eller en bakterie. Och,
ja,
att, så, och det är ju inte det. Och det tänker jag också att många av oss är ute och försöker att förmedla den kunskapen, att väldigt stor del av det som sen kommer att bli insatserna om man får den här diagnosen handlar ju om saker som vi kan göra redan innan och som
borde ha gjort innan.
Nej, men som alla borde göra mer av, men som är extra svårt att få till när man har till exempel ADHD. Mm. Och att vi behöver liksom utveckla den bilden så att inte, för det har blivit lite mystiskt tycker jag runt de här diagnoserna.
Det är min erfarenhet som gör väldigt mycket utredningar att många som kommer har någon slags nästan mytisk bild av vad en sån här utredning ska vara.
Mm.
När det i själva verket är ju som alla andra, jag brukar säga det här är ju som alla andra psykiatriska diagnoser, i den bemärkelsen att det är ju ett gäng symptom man har, och sen huruvida man får diagnosen eller ej beror på om det här leder till, dels att du har symptomen och sen om det leder till en reell funktionsnedsättning.
Ja, men det är bra, jag tycker att det är bra att göra de här utredningarna, för de ligger ju till grund för funktionskartan som sen gör att man kan få rätt insatser och anpassa sig och inte gå på samma minor igen. Men egentligen är det lite orättvist att inte depression eller ångest förtjänar att utredas.
Det är en tanke jag också har fått.
Man utreder ju det också, men det...
Inte formaliserat på det sättet. Och vi har ju ändå evidens och riktlinjer och guidelines och där. Så att på något vis är det som ett lite mystiskt paket runt omkring.
Ja,
här
det har fått en särställning som är lite konstig faktiskt.
Ja, det håller jag med om. Och jag kan ju säga, när jag tillträdde som chef i Liljeholmen så hade vi 2 års väntetid till neuropsykiatriska utredningar. 1 år senare hade vi 0 dagar, och anledningen till det var därför att jag egentligen som chef tvingade alla läkare och psykologer att jobba med det här. Det vill säga, det som var det problem, som jag tror är ett grundläggande problem när det gäller det här, det är om vi säger att 50% eller uppemot 30-50% av alla som söker en allmänpsykiatrisk mottagning har den här typen av grundproblematik. Men du har pyttesmå subspecialiserade team som gör det här. Och man räcker helt enkelt inte till.
Men det är inte i enlighet med verkligheten heller. Därför att om du utreder vuxna till exempel, eller unga vuxna och ungdomar, det är väldigt sällsynt med ren ADHD. Att du träffar någon som enbart lider av sin ADHD. Utan det är ju samsjukligheten. Så att om du ska vara en duktig utredare så behöver du kunna bred psykiatri. Du måste tratta ner det, och du måste börja brett, och du måste se allting. Och du behöver bygga en förklaringsmodell. Och den behöver patienten få med sig sen för att kunna jobba vidare också. Det ligger en underliggande sårbarhet, men det kan vara väldigt mycket annat som orsakar ännu större lidande i patientens liv än ADHD-diagnosen. Och det tycker jag också vi är dåliga på att förmedla. Mm. Att utreda till exempel personlighetssyndrom, som är väldigt vanligt att det utvecklas när man lever och inte blir rätt bemött med en underliggande neuropsykiatrisk sårbarhet. Och glömmer vi bort det och tror att allting ska lösas med ADHD-medicin, så då sviker vi patienten, tycker jag.
Alltså, så det du säger är egentligen att subspecialiserat så här är egentligen problematiskt. Mm. Det borde ligga på alla att göra det här. Och då skulle du också bli av med alla köerna. Ja. Vad säger du, Johan, om det här som Lotta pratar om?
Ja, men jag håller helt med. Jag tycker också att... Ja, men jag tycker det är problematiskt också med för det finns ju enheter som bara utreder neuropsykiatriskt. Det tycker jag också är problematiskt i sig, att vad det gäller alla våra psykiatriska diagnoser så är ju symptombilderna väldigt överlappande. Och till exempel symptomen ångest och depression kan ju bero på vilken diagnos som helst i princip.
Vi är ju en sån enhet egentligen som har tvingats att bli en sån enhet därför att psykiatrin har valt att organisera sig och upphandla på det sättet. Men vi löser det genom att alltid gå in brett ändå. Ja. Så att kravet är att man ska titta på allt. Men egentligen har vi bara uppgiften att svara ja eller nej på om någon har ADHD, vilket ju inte hjälper patienten vidare i särskilt stor utsträckning, framförallt inte för vuxna då.
Nej, med tanke på det här som också du sa, Johan, med att man ofta utvecklar sekundära depressioner och ångestproblem, och det här blir ett sammelsurium av olika symptom.
Jag tycker också att det är i analogi med till exempel symptomen ångest och nedstämdhet eller förmåga att reglera stämningsläget. Det är också normalfördelat i befolkningen. Och det där... Ja, men det är viktigt att förstå.
Till och med psykotiska symptom är ju normalfördelat.
Ja, exakt. Och vi bestämmer ju vart vi drar gränsen, eller vart lidandet eller funktionsnedsättningen blir så stort så att vi väljer att kalla det för en diagnos och att man behöver en behandlingsinsats för det. Men jag tycker mig, jag har ju tonårsbarn så här, och höra hur de pratar om livet. De använder ganska mycket diagnostiska begrepp och pratar ganska mycket om livet i diagnostiska termer och i olika symptom och sådär.
Annorlunda än hur det var när du var ung?
Ja, verkligen. Verkligen annorlunda.
Men de är mer öppna för det, tänker jag. Och de pratar om det som en del av någons större komplexa personlighet. Det är inte... Det var sånt stigma och sån skräck kring psykisk ohälsa när vi var unga, därför att man inte pratade om det och därför att man kanske inte heller riktigt visste hur man skulle angripa det och vad man kunde göra åt det.
Nej,
och
det är ju... Fast jag måste vara lite problematisera det där. För att jag tycker, och jag förstår på er, att det här är egentligen någonting som är positivt. Men om man tittar på Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät, den har jag återkommit till flera gånger, mellan 2013 och 2018 så dubblerades antal personer mellan 16 och 24 som subjektivt själva ansåg att de hade en svår psykisk ohälsa. Mm. Och frågan är det här en rejäl ökning eller är det att man känner efter? Eller vad handlar det här om? För det är lite off topic.
Vi vet inte det riktigt ännu, tror jag. Men jag tror att det positiva sättet att tolka det är att man faktiskt vet, man har ord för det. Man har ett vokabulär för det idag som vi inte hade på det sättet.
Det kan vara en tolkning. Motsatsen är att de faktiskt triggar det här och får mer problem. Det skulle ju kunna
vara
också. Ja, det, med hospitalisering som
absolut,
man pratade väldigt mycket om.
Absolut, att det
Jag tycker att det är positivt att stigmat har minskat så mycket kring psykisk sjukdom. Men jag upplever också att det finns en stor baksida med det här. Att det blir väldigt mycket av livet som blir psykiatriserat på olika sätt.
Ja, det var dit jag ville komma.
Och det tycker jag är ett problem och kanske ett folkhälsoproblem också. Att man börjar betrakta delar av livet som sjukt.
Men tror inte du att vi är i en sån fas, en sån tidig fas bara, ungefär som att om du tittar tillbaka till 10-20 år så flyttade liksom det här med folkhälsa att motionera och att äta nyttigt och äta medelhavsdiet, det gällde diabetiker. Och sen har vi haft liksom en helt galen trend av liksom varenda jäkla kotte ska köra Ironman och ska liksom, det är ett enormt fokus på den kroppsliga hälsan och vad man får i sig och gluten och hitan och dit. Och sen så är vi inte i samma fas här nu, att vi liksom börjar prata om de här sakerna, vi börjar förstå hur det här hänger ihop, och i min drömvärld så är ju en sån här neuropsykiatrisk utredning som vi gör egentligen bara en stor kartläggning av styrkor och sårbara sidor så att man får sin verktygslåda, man får sin funktionskarta och så kan man leva ett hälsosammare liv. Och att det inte då blir psykiatriserat på det sättet. Idag är vi där, därför att vi är så tidigt i den. Så tänker jag lite.
Sen är det väl en väldig bulk också. Åtminstone i vuxenpsykiatrin ser man ju den här att vi pratar om att det är så många som ska utredas. Det är också de...
Ja, men hälften är kvar. Vi har 1,6% av vuxna som har en ADHD-diagnos. Vi ska ha 3. Så,
så det är en jättebulk som måste utredas klart. En sak som ändå tangerar det här frågan om man ger för få eller för många diagnoser har du egentligen besvarat. Men vi pratade om det tidigare, det finns parallell överdiagnostik och underdiagnostik samtidigt. Mm. Jag vet till exempel när jag fick höra om det här, vad heter de, Utredningskompaniet. Jag vet inte om ni känner till dem. Det var ett privat bolag som blev fälld av IVO för att de ställde ju hundratals felaktiga, enligt IVO då, som granskade felaktiga diagnoser på väldigt lösa boliner. Så det finns ju uppenbarligen problematik här, men det grundproblemet, vad skulle du säga, är det för lite eller för många diagnoser?
Det beror på vilken grupp du frågar. Om du frågar i gruppen personer med beroendeproblematik, kvinnor, flickor, äldre, så är det för lite. Mm. Är vi i gruppen 12-åriga pojkar i Stockholms- eller Gotlandsregionen så har vi en procentsiffra som inte stämmer överens med prevalenssiffrorna så som det bör se ut om man tittar över tid och geografiska områden spritt över världen.
Och det gäller autism, eller hur?
Det gäller både ADHD och...
För autism känner jag till att den är 3 gånger högre än prevalenssiffran.
Och din kollega i Göteborg, Sebastian...
Kristoffer Gillberg.
Ja, och Sebastian,
Sebastian Lundström-berg.
Jag kan aldrig efter...
Lundström.
Ja. Han har ju jättefin forskning där det visar att vi öppnar upp. Och det har vi gjort i att vi har gått från DSM-4 till DSM-5. Vi har öppnat upp för att fler kan få diagnos. När
och
vi
DSM ändrar, för lyssnarna är Diagnostic and Statistic Manual of Psychiatry.
Ja, men vår lilla kodbok
för psykiatrin. Mm.
Och jag tänker att där har vi öppnat upp så att fler ska få diagnos, och det är ett medvetet val. Vi har liksom blivit mer inkluderande i diagnosen. Men de här diagnoserna kan aldrig någonsin anses finnas i ett vakuum. De finns i den miljön och hur vi organiserar vårt samhälle, hur vi organiserar vår skola. Och då kommer vi att få det antalet diagnoser för de som, precis som du säger Johan, de som enligt normalfördelningen då faller så pass långt utanför att de inte har resurser att klara. Så skolan som den är idag.
Så vad säger du Johan om Anders Hansens det här superkraften då?
Jag tänker att många människor som har ADHD-drag absolut på ett sätt kanske har superkrafter. Det är ju lite analogi med, ja, men jag tänker, som min erfarenhet av att jobba med bipolär diagnostik, så är det många som har ett svängande stämningsläge och har så här uppåtperioder som är kortare, som inte har med en bipolär eller manodepressiv sjukdom att göra. Men där man är väldigt kreativ till exempel och kan vara väldigt produktiv och sådär. Ofta hyperfokusera på något område så där, så man blir väldigt bra.
Men blir det inte konstigt att börja prata om, jag menar det du säger här med de här dragen, absolut. Men för att om man inte ska ha en överdiagnostik, då kan man inte börja ställa diagnos på människor som inte har en funktionsnedsättning.
Nej.
Menar det, jag. Ja, eller nej, det, man kan det diskutera
är,
det.
Nej, men, nej, det tror jag inte man kan diskutera. Utan det är nog liksom, det är ju faktiskt en av ja. Om vi är tillbaka till DSM, ja. Till vår lilla kokbok som vi ska gå efter då, så ja. Är ju det ett ja. Absolut kriterium. Det ska vara funktionsnedsättande, det ska innebära lidande. Men,
och då kan det ju inte vara superkraft då?
Nej, jag tycker ju inte det. Men jag har ju väldigt många begåvade patienter med ADHD. Men jag tänker ju, hur långt hade de kommit utan sin jäkla skit ADHD då? Alltså så kan man ju också se det. Därför okay. att ADHD är en del, men det kan vara lite vanskligt att koppla ihop andra drag, andra egenskaper, andra begåvningar eller personliga liksom, saker man har som talar för en med själva diagnosen. Det är inte säkert att de sakerna liksom, kommer tillsammans med ADHD.
Man kan ju problematisera det så tillvida att man säger att en sida av det här gör att du kommer rätt långt, men sen privat så kraschar allt.
Det är en ganska vanlig bild där ja. Man ser frontar, och det tror jag också har blivit extra svårt att förstå för omgivningen nu med sociala medier, att man ser en väldigt lyckad yta och den har man ju möjlighet att styra över. Det man inte ser är att man som kan åstadkomma den här kanske utbildningen tar 10 gånger så lång tid, och vad man försakar då är möjligheten att skaffa familj, ha vänner, sköta om sin hälsa. Man dricker för mycket. Alltså den sidan måste man ju alltid... Och det är ju det vi gör i en utredning. Vi undviker ju att ställa diagnos på någon som excellerar på alla fronter. Ja, det är väldigt sällan.
Det är sällan. Men jag tycker förlåt, Lotta. Kan du beskriva kort för lyssnarna här, hur går en sån här utredning till?
Det brukar börja med en fråga. Antingen föräldrar eller skola för barn då. Eller en person själv. Och då... I dagsläget, och beroende på vilken region man bor i, så kan man då söka själv eller man kan få remiss för att göra en utredning. Och i dagsläget då vanligast att man då får träffa sitt utredningsteam. Man träffar ett team av en specialistläkare, specialistpsykiatriker och en psykolog. Läkaren har en ganska liten men viktig del i en utredning, tänker jag, som lite grann djävulens advokat. Att se till att de här symptomen inte förklaras bättre av något annat, både kroppsligt och psykiatriskt. Och psykologen och den här personen som utreds går igenom hela livet och försöker att kartlägga de problemen som patienten, problembeskrivningen som patienten kommer med. Och hur kan vi sätta det i relation till funktionsnedsättande symptom på hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet. Så att det är ett pussel, kan man säga, som vi lägger. Och vi är bra på att lägga pussel, vi som gör utredningar. Men vi vet ju aldrig vilka pusselbitar vi får.
Och hur ser det ut hos er på WeMind?
Ja, men det ser ungefär likadant ut, kan man säga. Kring själva den neuropsykiatriska utredningen. Alltså när man har fokuserat in på ADHD-autism-spåret, så att säga. Men jag skulle vilja återkomma till det lite grann där med funktionsnedsättning, för jag tänker att det är ett rejält problem idag, att vi har fått en väldigt stor volym med remisser, och det är ju inte helt klart, det är ju en tolkningsfråga hur man ska bedöma vad en funktionsnedsättning är. Och det är ganska delikat, och det görs nog väldigt olika på olika ställen också. Och det är en svår fråga.
Jag tänker att det är en viktig fråga, för det handlar ju lite grann om samhällets resurser. Mm. Vi har ju som sjukvårdspersonal då, enligt sjukvårdsetiken, en skyldighet att försöka prioritera dem med störst behov. Så att sitter man då på ett ställe där man har ett stort inflöde av remisser, så behöver man ju naturligtvis göra den prioriteringen. Mm. Det som ibland glöms bort i den diskussionen är ju de här då som kanske inte får komma till utredningen, men som kanske ändå har så pass stora problem att de uppfyller kriterierna för en diagnos, men de har inte så stora behov att de kommer fram i kön. Och om man tänker på en samhällsekonomisk nivå då, så vet vi ju att där, i just den gruppen då, som kanske aldrig får en utredning, de kan ju vi med ganska små medel faktiskt ge insatser så att de blir väldigt mycket mer välfungerande och kan bidra till samhället. Och också må bättre själva, men det påverkar naturligtvis deras anhöriga, deras arbetskamrater. Så att vi har ju stora, stora vinster att göra i den gruppen som idag inte kommer, eller har så lätt att komma till utredning. Så det här
de
är med
lite lindrare symptom som ändå har klarat sig ganska hyggligt.
Det
skulle
det
vi vinna på att utreda dem.
Jag hävdar ju det. Men det är inte säkert. Jag respekterar verkligen den andra sidan också. Därför att jag kommer ju från beroendevården. Jag har ju jobbat med de allra, allra svårast sjuka. Och det är klart att jag strider för dem i grund och botten. Och att där har vi ju en viss del av insatser som måste till. Och enligt sjukvårdsetiken så är det de vi ska fokusera på. Men det blir problematiskt när vi inte förmår att hålla båda de här två tankarna i huvudet. Och jag tror att vi måste göra det för att argumentet är alltid resurserna.
Är det inte så att de här utredningarna på väldigt många håll är alldeles för omfattande?
Jo, det tror jag. Det har ju varit så. På BUP tidigare var ju 100, liksom 100 timmar, 200 timmar. Kunde sträcka sig över år. Och idag så vet vi att vi supersmidigt och snabbt kan få ihop det här på liksom... om vi är duktiga på att samla ihop informationen och vi har liksom ett effektivt arbetssätt. Vi kan få ihop det på en vecka.
Och då är det inte en vecka... Så, utan det...
Ja, vi säger kanske 20-40 timmar kan vi ju lätt få ihop en högkvalitativ utredning på.
Det får du jättelätt. Ja. Mm. Mm.
Det har kommit det nya nationella vård- och insatsprogrammet också för ADHD just. Och där trycker de ju på det att man ska anpassa utredningen efter...
Och i synnerhet den här gruppen som har lite enklare, i och för sig, nu är det inte så att enklare är enklare i den här sammanhanget.
Det kan nästan vara svårare.
Lindriga är ju svårare, det är ju väldigt enkelt på beroende där jag jobbar. Där kan man ju säga så här, det är ju 4 timmars utredningar.
Ja, ibland är det faktiskt så. Och det är svårare ju mer liksom annat vi kan behöva ta hänsyn till.
Så
det är ju ändå viktigt då att vi liksom faktiskt borrar i det.
Men det är ju en viktig fråga som vi som profession måste bestämma. Mm. Vart då går gränsen? Mm. Eftersom alla har det här mer eller mindre. Mm. Vart går gränsen för att man ska få en diagnos och få samhällsinsatser? Och vad ska samhället stå för? Och vad får man betala själv för i sånt fall?
Jag håller med.
Nej, men jag måste ändå bara liksom så här. För det där är precis det jag menar. Om man använder det argumentet, vad ska samhället stå för, då måste man också se vad samhället har att förlora på att de då kanske inte betalar för det själva och istället då fungerar sämre, blir mindre liksom bidragande till skatteintäkter som med sjukskrivningsepisoder som ju är så oerhört vanligt då när man inte får rätt förklaringsmodell. Så jag tänker att det naturligtvis är så, precis som du säger, det är så vi organiserar oss, men jag skulle ändå vilja att vi lyfter frågan lite högre. Mm.
Det man kan sammanfatta.
Och det kanske inte sjukvården, men framförallt inte specialistpsykiatrin, utan det är sannolikt andra instanser där de här patienter, för de kommer ju att landa någonstans. De försvinner ju inte från kartan.
Men det här är ju väldigt problematiskt, för Region Stockholm har ju nu stoppat att BUM, alltså barn- och ungdomsmedicin, har ju gjort alla ADHD, eller de flesta ADHD-utredningar, dock inte autism, utan de enkla utredningarna fram till nu. Och nu säger de att de ska stoppa det här och lägga allt på BUP som har enorma köer. Det här låter ju helt vansinnigt för mig. Det här borde ju snarare fler instanser att göra, just eftersom behovet är jättestort och dessutom väldigt stor skillnad på hur om det är lindrigt eller svåra fall.
Mm. Nej, men jag tror att det här är en fråga om hur vi organiserar oss kring de här frågorna och att specialistpsykiatrin är hårt tillbakapressad för att vi förväntas ta ansvaret för hela skalan av den här problematiken. Men jag tänker mig att det som våra vuxna ADHD-patienter dör av, det visar ju forskning, att om man inte får diagnos och man inte får utredning så dör man 13 år tidigare än motsvarande person med samma ålder, kön och socioekonomiska bakgrund. Och det är ju inte för att man trillar ut genom fönstret när man är drunknar när man är 5 eller för att man kör full på moppen när man är 15, utan det är ju livsstilsrelaterade folkhälsoorsaker. Mm. Det är kost och motion, det är alkohol och rökning, det är ekonomi, droger, stress, droger och relationer. Och det är våra folkhälsoproblem. Och så har vi en grupp som, trots att alla vet att det är det här vi ska jobba med, inte får till det. Det är så vansinnigt mycket svårare att få till de rutinerna när man har ADHD. Och där är vi ju jätteduktiga, jag är ju allmänläkare i botten. Mm. Där är vi ju skitduktiga på vårdcentralen, vi har hela patienten.
Det är därför den här podden pratar om mer och mer psykisk ohälsa istället för fysisk ohälsa.
Nej, men att flippa modellen, jag skulle gärna som specialistpsykiatriker vilja sitta ute i första linjen. Att tänka att öka upp kompetensen längst fram i ledet. Jag är snabb, jag kan sortera jättesnabbt där framme. Ja. i främsta ledet och sen så kan jag tratta ner till en specialistpsykiatri som tar emot det som jag inte kan hantera.
Optimalt system att göra på det sättet. Jag läste på Facebook nyligen en beskrivning av en pappa vars nu 26-årig son är svårt sjuk och drogberoende men inte fått en diagnos trots att han haft problem under hela sin uppväxt. Och det här landar ju då i, han får en autism och en ADHD-diagnos sent som uppenbarligen ingen på BUP, ingen har överhuvudtaget, han har haft problem hela livet men det har aldrig kommit. Skulle du säga, det här någonting som är det här vanligt?
Ja, men här vill jag också gå ut till psykiatrins försvar därför att det här handlar ganska mycket, tycker jag också, om det dubbla huvudmannaskapet som är ett jätteproblem när det kommer till skadebruk och beroende.
Att vi har två huvudmän. Vi är överens allt, du och jag.
Ja,
och du är också i honom.
Det drömde jag inte innan. Nej, men där tror jag liksom också att vi i psykiatrin inte har fått det fulla ansvaret. Vi har inte hela bilden, utan de här ungdomarna och de här vuxna, de går emellan två olika huvudmän med väldigt, väldigt olika behandlingstraditioner och evidensbas och det tar tid och då blir det såna här förseningar.
Det var en offentlig utredning som landade i det med, vad heter han,
Gerhard
Larsson.
Ja, det är den bästa, det är 2011.
Men den struntar de helt i.
Nej, den ligger i en byrålåda och dammar. Ja, mm.
Som sa att man ska inte ha några dubbla huvudmän.
Yes.
Det var slutsatsen.
Men det utreds nu igen.
Jag vet.
Så det är på gång.
Perfekt.
Men i det här fallet var det väl också en patient som haft stora problem kanske tidigt
inte,
som inte upptäckts så att säga, långt innan personen blev. Mm.
Och det kan man ju fråga sig, hur kommer det sig? Mm. För 26 år, det är en sak om när han var 56, men 26, man har ändå varit relativt uppmärksam på det här senaste 10-15 år i alla fall.
Ja, man kan ju aldrig säga någonting i det enskilda fallet.
Nej.
Men den här historien visar ju på sårbarheten och hur illa det kan gå. Och att ibland så tenderar ju, tror jag, de här svåra fallen och de barnen som har de här problemen att rulla dem framför oss. Och sen så läser någon någonting som någon annan har skrivit tidigare. Mm. Och så vill man inte riktigt sätta ner foten och säga vad det är. Och så tycker nästan att, men om inte Johan såg det, då tänker jag nog fel. Och sådär. Så att det kan bli en sån visklek.
För det var ju det jag noterade när vi tog över på Liljeholmen, att då hade alltså många av de här som hade stått 2 år, eller till och med nästan över 2 år i kö, de hade träffat 3-4 psykologer, 4-5 psykiatriker i vissa fall, men alla hade bara satt dem på kö.
Mm. Mm.
Så det hände aldrig någonting. De träffade en ny psykiater som, ja men han är ju på kö. Och så gjorde man ingenting. Jag fattade aldrig riktigt det där.
Tycker väl jag, en av psykiatrins utmaningar överhuvudtaget är att vi utreder väldigt mycket, eller gör väldigt mycket bedömningar, och det tar väldigt lång tid för patienten att komma till behandling.
Mm.
Och det är ju behandling som våra patienter behöver.
Mm. Och vad behöver de för behandling?
Om vi pratar ADHD så har vi ju jättetydliga och bra riktlinjer och liksom 100 år av fantastisk forskning bakom. Så där kan vi ju stå ganska stadigt i att vi vet att det är en kombination av läkemedelsbehandling och psykoedukativa insatser. Alltså att få lära sig som förälder hur ett barn med ADHD fungerar och göra anpassningar hemma och i skolan. Eller som vuxen, att få lära sig om hur man fungerar och få stöd av läkemedel för många, men inte alla.
Där tycker jag också är det nya nationella vård- och insatsprogrammet, att man trycker väldigt mycket på det, att man även innan utredning och så här ska få stödinsatser från samhället. Det ska inte krävas en diagnos för att man ska få
hjälp. Jag skrev kansliutkastet till
det. Ja.
Jag är så glad att du
tror
det.
Ja, men det tycker jag är jättebra, för det är ju ett perspektiv på det här, just eftersom att om vi pratar om att det är de här diagnoserna är någonting som står i relation till samhällets, hur samhället ser ut och hur vilken belastning människor upplever. Så.
Nej, det häftiga är med också, jag har en forskargrupp i Holland där vi tittar en del på både stigma men också på insatser i skolan. Och där ser man ju att ADHD-anpassad pedagogik är ju fantastiskt bra. Det är viktigt, det är avgörande för barnen med ADHD. Mm. Det är också väldigt bra för barnen som inte har ADHD. Inte bara för att barnen med ADHD beter sig bättre, utan det är bättre för dem också. Och det är bättre för lärarna. Så det är liksom en win-win.
Det är
ju insatser som vi kan ge.
Ja, men
som vi kan lära. Då måste kunskapen ut.
Ja, men särskilt om vi kommer upp i en sån stor andel av alla barn som har de här diagnoserna. Mm.
Och kanske färre som behöver diagnos om vi anpassar.
Det där är en av mina käpphästar med problembaserad inlärning som ju kräver ett extremt bra arbetsminne. Så det är helt olämpligt att ha från lågstadiet. Det kan man möjligen hålla på med på universitetsnivå när arbetsminnet är klart. Men att den typen av utbildning eller skola triggar ju problematik.
Men du har ju jäkla massa barn också. Jag tänker så här, jag har följt mina ungar och när jag kollar på liksom i årskurs 5 och i årskurs 7 så här, det mina tjejer sitter och diskuterar det. De förväntas liksom, den nivån de förväntas, och biologin som mina tjejer i 7:an sitter med, det var ju det vi höll på läkarlinjen.
Jag vet, det är helt sanslöst.
Helt galet. Och så tänker man så här, vad konstigt. Nej.
Det går inte att skilja från det vi höll på med.
Nej, jag tänker så här, jag kan ju slänga mina gamla böcker. Vad ska de göra när de ska gå på läkarlinjen?
Vad säger du, Johan? Kan man bli frisk eller bli av med någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?
Jag tänker att de här diagnoserna, att man kan gå in och ur de här diagnoserna. Att de, vad det gäller våra diagnoskriterier, så det är ju en uppsättning kriterier som man uppfyller eller inte uppfyller. Och där tänker jag att ofta så mognar man ju med åldern och
det är ju en del, vi stöter ju på det, stöter ni säkert också på människor som har fått en diagnos som barn men som då inte längre tycker att de uppfyller kriterier, eller kanske rent av tycker att det var fel redan från början.
Ja, men jag läste det någonstans att det var någon som uttalade sig om att det var det största vårdtrycket just nu.
Ungdomar. Jag skulle inte
hålla med. Men det var faktiskt någon som sa det, och det, för det första tycker jag att det är helt naturligt. Vi ser att ungefär 75% av dem med barn med ADHD fortsätter att ha funktionsnedsättande. Så att majoriteten absolut, men en stor grupp blir ju faktiskt av med sin diagnos. Och de måste ju få bli av med den då.
Och det blir ju väldigt problematiskt. Jag sitter ju uppe på Maria och sköter alla våra sådana här körkortsintyg. Nu är det ju oftast relaterat till alkohol och narkotika. Men ni skriver ju intyg. Man måste ju ha intyg att man kan köra bil om man har ADHD. Mm. Då dyker det ju upp folk som ringer och säger, ja, jag fick en diagnos när jag var 9 och den har Transportstyrelsen nu fått nys om. Och de har inte haft någon kontakt, ingen medicin på 15 år, men de måste ändå ha det här intyget. Så det är klart att det är problematiskt.
Nu kan man ju faktiskt bli polis.
Ja, och få göra lumpen. Ja. Ja, och få göra lumpen. Ja. Det är inte alla som är glada för det.
Ja, jag tycker det är väldigt bra.
Jag tror att det är framförallt för killar med ADHD. Lumpen var ju, tror jag, när vi var i den åldern ett år där de fick mogna i kapp. Mm. Man tänker sig att ADHD är en neurodevelopmental disorder, en försening.
Du kommer med alla mina käpphästar rakt efter varandra, allting. Ja, det är jättebra. Ge killarna ett år extra för de är så omogna.
Men det som är, kan man säga, på ett sätt problematiskt med psykiatrisk diagnostik ju, det är ju att vi är människor som undersöker människor, och vi har inga röntgenbilder eller blodprover och sånt vi kan ta. Så att det är ju en väldigt stor osäkerhet också i diagnostiken egentligen då.
Beroende på hur duktiga vi är.
Beroende på hur duktiga, men det ställer stora krav på den kliniker som ska göra den här bedömningen och bestämma. Så att det är ju inte...
Och när vi, precis som med ADHD och autism, vi laddar de här diagnoserna med en jäkla massa rättigheter, skyldigheter, juridiska komplikationer. Och då är det ju enormt viktigt att vi vet vad vi håller på med.
Ja, och det är absolut säkerhet.
För ibland sådana påverkar så många och så under så lång tid.
Ja, men jag tänker också ur någon slags rättssäkerhetssynpunkt så är det ju otroligt viktigt att man kan få en diagnos omprövad.
Absolut.
För den kan ju ha varit felaktig.
Speciellt som det ibland så beskrivs ju hela den här verksamheten av sådana här lite antipsykotiska strömningar som att man ger diagnoser som någon slags industri där man lättvindigt ger framförallt då barn och ungdomar diagnoser för att de har svårt att klara skolan. Mm. Stämmer det för det första att det är så? Har de någon poäng i det?
Men, alltså, apropå det vi har pratat om, så ja, diagnoserna kommer ju upp på bordet för att barnen inte kanske klarar av skolan. Det är där frågan börjar. Och då har de ju en funktionsnedsättning. Men den kan ju bero på väldigt mycket annat än en ADHD-diagnos. Det kan vara jobbigt hemma, det kan vara en nydebuterad diabetes. Alltså det är ju, det handlar ju om
sover
det här.
För lite.
Ja, eller absolut. Och sen är det här otroligt svåra då, att ja, det är ju ADHD-barnen som sover för lite. Ja, det är de som sitter för mycket vid skärmen. Det är de som äter McDonald's-mat.
Men skolan ska ju hjälpa till. Skolan ska ju ge stöd ändå, även om man inte har fått en diagnos.
Att om vi säger det, ja, det är ADHD-barnen som sover för lite, då kan man ändå fråga sig de här studierna som finns runt om i världen, att barn i allmänhet idag sover 1,5 timme mindre på natten när man gjorde på 50-talet. Det är ju lite...
Fast det är mycket annat som barn idag gör som de inte gjorde på 50-talet. Så att det är svårt, tycker jag, att säga.
Det är jättesvårt att dra någon slutsats. Men man kan fundera över vad det är. Vad är hönan och vad är ägget? Och det är ju egentligen så. Det är ju en symptomdiagnos. Ja. Vad är hönan och vad är ägget?
Predrag Petrovic kommer ju nu med spännande forskning här om där vi ser hur sömn... alltså sömndeprivation, alltså att inte få sova tillräckligt, faktiskt orsakar ADHD-symptom. Så att man tänker sig den här miljöfaktorn som vi diskuterar hela tiden.
Det är jättekul att ha någon forskning på det, vi fattar ju vem som helst. Vad händer om du inte sover? Ja, du blir ofokuserad, du blir impulsiv och du blir överaktiv.
Ja, men man kan väl tänka sig då att eftersom vi rör oss på en glidande skala så kan man ju tippa över någon som är precis innan. Liksom, och att vi, och återigen, utredningen är så himla viktig, att vi har en läkare med i utredningen som tittar över hur det ser ut med sömnen. Och har vi jättestora tonsiller eller snarkar någon har sömnapnéer, ja, men åtgärdar vi det så kanske vi flyttar ner den här personen under diagnoströskeln.
Mm. Men det är ju inte tydligt riktigt var diagnoströskeln går någonstans.
Nej,
det måste man ju vara ärlig och säga. För att den är ju arbiträr. Mm.
Så är det. Avslutningsvis, hur ska man göra för att få så få som möjligt att lida av de här problemen som då är utmärkande för det? Nu har vi mest pratat ADHD, men autism också naturligtvis. Ska det bli lättare att utreda? Eller ska man mer fokusera på att barn och föräldrar får hjälp i högre utsträckning än idag, oberoende av diagnoser? Eller ska man göra både och? Eller hur tänker ni, Johan?
Men jag tänker ju nog att om man ser på det som man kallar då för den psykiska ohälsan generellt, att vi kanske bör tänka i större utsträckning att man inte behöver få en diagnos för att få hjälp med allting, helt enkelt.
Medicin?
Ja, men medicin, då måste man ju, om man ska få en medicinsk insats, då tänker jag att då måste man ha en diagnos. Men att egentligen att man anpassar skola och att man ger mer stöd så att de som ligger liksom på gränsen kan få hjälp utan att få en diagnos.
Så det är ett sätt att komma åt det?
Jag skulle verkligen önska att det kunde vara så att vi kunde gå den vägen. Jag känner mig lite tveksam till det och jag ser väldigt positivt på att vi har ökat liksom kunskapen och fler får den här förklaringsmodellen. För att vi får ju alla följa med de familjerna och de vuxna som faktiskt där det går så bra. Så jag tror att vi behöver göra både och. Det är väl ett jätteljummet svar. Men,
det är ett jättebra svar.
Men jag tror verkligen inte på det här med bara tidiga insatser. Därför att jag tror att vi är otroligt naiva. Och sen så tror jag också på att det här handlar om hur vi organiserar oss och hur vi vill se på ett väl utvecklat samhälle. Vi i Sverige idag, vi har alla möjligheter att se över vår organisation, givet att den psykiatriska demografin har förändrats radikalt de senaste 20 åren. Vi såg inte de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna på det här sättet. De här patienterna, om vi struntar i att utreda och diagnostisera dem, då flyttar vi dem i systemet någon annanstans. Vi flyttar dem till våra kardiologkollegor, till våra vårdcentralskollegor, vi flyttar dem till ortopeden där de har benbrott. Vi flyttar runt dem i systemet och det tjänar vi inga samhällspoäng på. Så att jag tror ju på fler utredningar, mindre laddning i diagnosen, mindre juridiska rättighetsskyldigheter i diagnosen, en beskrivning och i en drömvärld kanske inte att det här är bara en normal variation som där extrema versionerna och det behöver läkemedelsbehandling av specialistpsykiatrin, men de allra flesta rör sig in och ut ur en primärvård för sina andra svårigheter.
För det där tangerar en sista fråga ytterligare ändå, det här med medicin. Vi tangerade ju lite kring medicin om det är bra. För det är väldigt kontroversiellt för vissa det här med medicin. Om vi bara har en avslutande, vad säger vi om medicinen här? För jag kan ju, ja, jag vet vad jag tycker, men så, vad säger ni?
Men jag har en ganska okomplicerad relation till läkemedel för ADHD, därför att jag tycker att det har en väldigt viktig plats. Vi har en stark evidens, men jag är inte naiv. Jag ser också att de här läkemedlen används på fel sätt, att de missbrukas, att de är åtråvärda av fel anledningar. Så att vi behöver ha en sund kontroll runt omkring. Och de här läkemedlen har blivit indragna en gång tidigare. Socialstyrelsen drog in dem på 60-talet just för att det var en illegal spridning av dem. Så vi har ett ansvar kring de här medicinerna som vi måste ta på allvar. Så att inte, för det är patienterna som blir bitna i rumpan om vi inte sköter oss.
Jag håller med. Sen tycker jag att mediciner är ju inte alltid liksom en quick fix på det här, utan det behövs ju ett helhetsomhändertagande.
Jag tänker att det är en flytväst. Ja, men, simma ska du lära dig göra i alla fall. Och men, kan du lära dig simma utan flytväst, fine. Mm.
Ja, jag skulle säga, min erfarenhet säger mig att ungefär give or take 50% så är det rena mirakelbehandlingen. Men 50% så är det ju precis som Johan och Lotta säger. Ja, och det som gör att det här är kontroversiellt för lyssnarna som kanske inte hängde med på det är att det är amfetaminderivat som det handlar om eller liknande centralstimulantia då. Men min erfarenhet, jag vet inte vad ni säger om det, det finns ju massa preparat som husläkarmottagningar skriver ut, som opiater, som smärtstillande, som typ morfin, heroinliknande preparat. Och det är inte reglerat överhuvudtaget. Och sen har vi ju alla de här benzodiazepinerna, stesolid och lugnande medel som inte heller är reglerat. Det här är ju superkontrollerat och det är bara psykiatriker och barnpsykiatriker som får skriva ut det.
Jag tittar på forskningen, nu finns det ju ganska mycket forskning från USA framförallt då kring hur ADHD-läkemedel felanvänds. Och då ser man ur ett missbruksperspektiv vad som är begärligt på marknaden, så är ju opiaterna och benzodiazepinerna skyhögt.
Ja, och det är min erfarenhet som chef. Som chef för en beroendeverksamhet.
Så och det är viktigt ju, att påminna sig om.
Så är ju att, visserligen att man ska reglera det här, men det är ju ingenting jämfört med benzodiazepiner och opiater.
Och du måste titta på forskningen också och se att de barnen som blir läkemedelsbehandlade, ju tidigare de får läkemedelsbehandling, desto större minskad risk för alla de här allvarliga komplikationerna har de. Och ju
inklusive
tidigare du får,
beroende.
Inklusive, och det är den starkaste kopplingen. Så det har ju fantastiska effekter på gruppnivå, men det är en individuell bedömning i varje fall. Och det är kontroversiellt för att det är narkotikaklassat och det betingar ett hyfsat värde på svarta marknaden. Men inte som opiater och benzo.
Nej. Avslutande ord, Johan.
Ja, jag tycker väl att jag tycker att det är viktigt, eftersom den här gränsen kring funktionsnedsättning återigen är så flytande, att vi utreder rätt patienter och att vi på något sätt bestämmer oss för vart gränsen ska gå för diagnos.
Och hur ska vi göra det?
Ja, det måste vi ha en diskussion i professionen kring, tänker jag.
Mina 5 cents är att vi öppnar upp det här så att alla tvingas göra utredningar istället för att ha subspecialiserade enheter.
Ja, det håller jag med om. Det håller jag helt med om.
Tack för att ni kom.
Tack,
det var superkul att ha er här.
Jättespännande.
Ja, jättespännande att ha er här. Ni får gärna komma tillbaka och prata andra spännande saker framöver.
Det är vi redan överens om allt, så det behöver
Ja, det är skittråkigt. Det är sån här preaching for the choir här. Hej.
Hej.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenience Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.